Fantastiskt, underbart. Herre, ta emot denna bön ifrån vårt hjärta, denna sång ifrån vårt inre. Rör vid mitt hjärta, Gud, så att jag kan se. Du måste röra vid mitt hjärta, Herre, så att jag kan se det som jag behöver se. Att kunna se det som är viktigt. Det viktigaste, att kunna sortera i denna tid som är så speciell, Gud. Tack för att du, Herre, är den som hjälper oss. Du är den som kommer till vår hjälp. Amen. Det är väldigt roligt att vara här. Och tack så mycket. Tack, Lasse, för inbjudan. Och det är ju härligt att möta hela församlingen som jag har fått göra tidigare. Och nu får vi göra det på det här sättet. Men vi är fortfarande tillsammans inför Herren. Och jag vill börja med ett ord ifrån Hebreerbrevet 4:12. Det står: ty Guds ord är levande och verksamt. Och jag vill stanna där först. Guds ord är levande och verksamt. Det gör någonting med oss. Därför så älskar jag Guds ord. Jag älskar det därför att jag vet att han som står för ordet, han är god. Han är bara god och alltigenom god. Och därför så är också ordet, det är gott. Och när jag läser ordet, när jag får ta emot ordet, så ger det både näring och kraft. Men det är också levande, det ger liv. Och det är verksamt, det gör någonting i mig. När jag håller mig till ordet, när jag läser ordet, när jag lyssnar till ordet. Det gör någonting. Det kalibrerar oss. Du vet, kalibrera, det gör man med olika slags mätdon. Om du har en våg till exempel. Så är det så att med tidens tand så är det så att den kommer att visa lite fel. Det sker en liten förändring över tiden som är knappt märkbar. För man till slut en dag tänker, men vad har hänt med vågen? Då är det inte att det har hänt ifrån en dag till en annan, utan det händer gradvis. Och därför kan det vara lite svårt att upptäcka. Men kalibreringen, den visar på skillnaden och gör att man kan återställa det. Guds ord kalibrerar dig och mig. Det är den objektiva sanningen. Det är den objektiva godheten ifrån Gud som gör att när vi läser den så stämmer det av lite med vårt eget hjärta som under tiden gradvis ändå anpassar sig till den här världen. Vi driver med strömmen vare sig vi vill eller inte. Och om inte vi upptäcker så kan vi hamna på fel plats. Men Guds ord kalibrerar oss. Ett ord som har fastnat hos mig för den här söndagen är ordet hängivenhet. Hängivenhet. Det finns så mycket i den här tiden som vi liksom ställer på paus. Det finns så mycket som vi inte kan göra. Men så finns det de där sakerna som vi kan göra. Om man ens kan säga att man gör hängivenhet. Vi kommer in på det sen. Men det finns saker vi kan fortsätta med. Som kan få till och med växa till under den här tiden. Oberoende av omständigheter. Hängivenhet är en sådan sak. Ett sådant område. Det kan växa helt oberoende av begränsningar, restriktioner, hur många man får samlas i en lokal. Jag vill gå till första krönikeboken i vers 29 och vers 9. Och vi kommer in i ett sammanhang här, men jag vill bara ta den versen ändå. Det står: då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Ty av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt Herren. Också kung David gladde sig mycket. Här handlade det om vid templet såklart, och templet som skulle byggas och det som skulle göras där. Av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor. Alltså hängivenhet är ju ingenting som man gör en stund på eftermiddagen. Hängivenhet är ingenting som man gör på en lista att det här måste jag göra när jag kan gå hem för dagen. Och så bockar man av och säger, nu har jag gjort hängivenhet här en stund. Och så går man hem. Hängivenhet är något annat. Det är liksom ett driv, det är någonting som utgår här inifrån hjärtat. Den är inte lagom. Hängivenhet är inte lagom att jag har lite det och lite det. Utan hängivenhet är helhjärtad. Det är i alla fall, och det är en tydlig riktning på, ja, men det är någonting som man ju vill. Det är någonting man väljer. Och jag tänker koppla till just det här ordet. De bar fram de frivilliga gåvorna. Nu kan det ju vara, alltså, här var det ekonomi rent krasst. Men det är också andra områden. Men även där. Och där är det ju så med hängivenhet att där börjar man inte att räkna på. Ja, men hur mycket, alltså vi kan väl ändå titta på det här. Om vi nu är 100 stycken här i rummet. Om vi nu ska ändå dela, vi får väl dela upp det här så att det blir rättvist. Så att vi alla bär lite grann utav det här som nu ska ges av de här frivilliga gåvorna. Så att vi når upp tillräckligt så som vi har tänkt för att nå det där målet som är uppsatt. Så om vi då delar upp det så blir det si och så mycket per man. Ja, var en gör sin del. Så räknar inte hängivenheten. Hängivenheten säger, och nu vill jag plocka bort ekonomi för en stund, men det gäller ju även där, men nu plockar bort det. Hängivenheten säger, jag betalar priset. Vad det än kostar, jag betalar priset. Det finns ett rop här inne som är större än att börja räkna på. Men vad kan jag lägga mig för att ändå få tag på välsignelsen utan att behöva ge så mycket eller betala så mycket för den? Åh, Herre, hjälp mig, hjälp oss. Gud, av hängivet hjärta. Betala priset, vad den kostar. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland så får man tråkiga utgifter på bilen. Till exempel, eller andra sådana där. Alltså skulle man ta fram och börja räkna upp kontanterna, det skulle svida lite mer. Nu är det mer, man blundar och tar fram kortet, dra den. Jag får betala vad det kostar. Vet du vad man kan göra det av ett hängivet hjärta? Med Gud på alla områden. Gud, så här är kortet. Dra vad det kostar. När det finns ett pris att betala så är det ett här inifrån. Inte, ja, jag måste väl betala det, utan det, ta kortet. Jag vet att det finns täckning. Jag vill vara med. Den genererar glädje. Hängivenheten genererar glädje både för sig själv och för andra. Står då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor. Ty av hängivet hjärta bar de fram de där frivilliga gåvorna. Det skapade glädje bland folket. Också kung David gladde sig mycket. Det finns någonting i det där, i vår tid, och för jag talar hela kristenheten. Det här är inte ett ord som jag kände, det här är särskilt till Hässleholm. Inte alls. Jag känner det här, jag tror det här är liksom för hela Sverige och säkert utanför det. Men Gud, gör någonting, kalibrera mitt hjärta. Att jag får göra, tjäna dig av ett hängivet hjärta. David, han ber för sin son Salomo i vers 19, samma kapitel, första krönikeboken 29. Ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, dina vittnesbörd och dina stadgar och utför allt detta och bygger detta tempel som jag har skaffat förråd till. David verkar ha smakat någonting som han vet att det här behöver min son Salomo, och det här vill jag ge honom, det här önskar jag honom, det kommer att göra hans vandring så mycket gladare, bättre, lättare. Gud, ge honom ett hängivet hjärta så att det inte blir tryck utifrån som får honom att följa dig, utan låt trycket flytta in i hjärtat så att rösten finns i hjärtat, att kärleken till dig finns i hjärtat. Så att det utifrån det blir ett rop, ett driv som påverkar hela hans liv. Ja, både så att han håller, att ditt ord blir viktigt. Att han utför det som du vill. Att han inte räds ens uppgiften att bygga detta stora fantastiska tempel. Nej, men har han ett hängivet hjärta, den goda viljan är välkommen med den han har. Ett hängivet hjärta, det går inte att göra för att någon säger till en. Man kan inte göra det för att tillfredsställa någon annan. Jag kan inte uppmana dig, säger du, behöver ett mer hängivet hjärta. Ja, man kanske kan känna någon viss, och det gör man väl egentligen alltid, därför man kan ju alltid bli mer hängiven, känner man ju. Och det är inte, men det är inte fördömelse jag vill komma med. Och jag vill egentligen inte säga du måste bli mer hängiven. Jag vill bara att låt oss titta på Guds ord, för jag känner det gör någonting med mig. Jag tror att det gör någonting med dig. Kalibrera oss, Gud, vad hängivet hjärta är. Så att jag kan, därför att jag vill, och jag vet att du vill. Gör det, Gud, i mig. Hängivenhet, man kan kopiera hängivenhet. Alltså, inte på riktigt, men man kan försöka få saker se ut som hängivet. Och ibland gör man det genom att höja ljudnivån, och liksom, det kan finnas andra grejer. Nu är jag ju själv, jag kan vara ganska högljudd och sådär, igår när vi bad och sådär. Men det är inte det som är hängivenhet. Det är inte ljudnivån, det är något annat. Det går inte att kopiera, det ger heller ingen god eftersmak. Och framförallt, vi kan aldrig lura Gud. Han känner oss rakt igenom. Men vi kan be om den. Precis som David bad för Salomo, så bad han Gud ge honom ett hängivet hjärta. Så kan vi också få be, både för våra barn och barnbarn, men också för oss själva. Gud, ge mig ett hängivet hjärta. Vi kan börja göra utrymme för det. Vi kan liksom förbereda oss för det. Vi kan låta den få växa. Vi kan mata oss med sådant som ger den näring. Vi kan följa goda exempel. Vi kan ta rygg på dem som man ser har någonting mer utav det där som man vill ha. Så tar man rygg där. Man kan tillåta andra att få omdefiniera saker som man har definierat. Att det här är hängivenhet. Det räcker för mig. Man kan definiera om. Säg Gud, lyft ribban för mig. Jag vill ta nästa steg. Men framförallt, lyssna till den helige ande i ditt hjärta. Det är kanske den största nyckeln för att få börja det där Gud, ge mig ett hängivet hjärta. Jag vill titta på en kung. Vi stannar i krönikeboken, andra krönikeboken 15. Och i vers 17, det står om kung Asa. Vi kommer att läsa lite om kung Asa. Det är inte varje söndag man talar om honom. Det står där i vers 17, så står det: men offerhöjderna blev inte avlägsnade ur Israel. Asas hjärta var dock hängivet Gud så länge han levde. Första frågan när man läser den där versen är ju nästan, men varför inte då? Varför avskaffar han inte de här offerhöjderna? Det låter ju nästan som en motsättning i versen. Han avskaffade inte avgudadyrkan, liksom offerhöjderna, men hans hjärta var hängivet Herren. Hur stämmer det? Ja, inte heller Asa var fullkomlig. Han var inte fullkomlig, och vi ser i avslutningen av hans liv att det, ja, men det kanske droppade lite grann mot slutet. Men låt oss titta på vad var det han gjorde då? Vad var det som behagade Gud så pass så att han fick det här omdömet i Guds eget ord? Att hans hjärta var dock hängivet Gud så länge han levde. Vilket underbart omdöme. Att ha ett hjärta. Gud säger, han hade ett hjärta som var hängivet mig så länge han levde. Han gjorde inte allt rätt. Men han hade ett hjärta som var hängivet mig. Låt oss då titta på, så kanske det klarnar lite, hur Asas hängivenhet yttrade sig. Och det här är ju som en lovsång om hängivenhet. Vi börjar i vers 2, andra krönikboken 14, och i vers 2. Och låt det här ordet bara få smälta in i dig. Asa gjorde det som var gott och rätt i Herrens, sin Guds ögon. Och om vi stannar redan där, alltså det var inte framförallt i människors ögon. Det var inte vad människor förväntade sig. Det var inte så som kungar brukar göra. Nej, han gjorde det som var gott och rätt i Herrens, sin Guds ögon. Han satte blicken på Gud. Hängivenheten har väldigt lite med runt omkring att göra. Om vi går riktigt till kärnan så är det ju Gud. Det är Gud. Och så står det i vers 3. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna. Han slog sönder stoderna. Han högg ner aserorna. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Det fanns en hängivenhet för Gud. För Guds hjärta. Han uppmanade Juda att söka Herren, sina fäders Gud, och att hålla lagen och budorden. Han ville få med Gud. Sök Herren. Sök Herren. Håll hans ord. Ta vara på hans ord. Ur alla Judas städer tog han bort offerhöjderna och solstoderna. Och riket hade lugn under hans tid. Han byggde befästa städer i Juda eftersom landet hade ro. Det här var konsekvenserna av hängivet hjärta. Och han sa därför till Juda, låt oss bygga dessa städer runt omkring. Förse dem med murar och torn, med portar och bommar. Landet är ännu vårt därför att vi har sökt Herren, vår Gud. Vi har sökt honom och han har gett oss ro på alla sidor. Så byggde de och hade framgång. Och så står det i vers 11. Det kom problem, det kom fiende mot dem. Så står det, då ropade Asa till Herren sin Gud. Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa oss i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre, vår Gud, för på dig stöder vi oss. Och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Låt ingen människa stå dig emot. Och Herren lät nubierna bli slagna av Asa och Juda så att de flydde. Märker du att det finns ett väldigt fokus på Gud i denna hängivenhet? Det verkar vara mer det än att, ja, hur ska vi nu lösa problemet? Låt oss prata om det. Alltså, ja, Gud är ju sin sak, men vi behöver ju lösa ett problem här. Vi har ju fiender som måste slås. Men han vänder sig. Det hängivna hjärtat visar sig. Ja, men det är Gud vi både vänder oss till, och det är också Gud som ger oss lösningar. Och i vers 7 kapitel 15, vers 7. Men var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete skall få sin lön. Halleluja, det där är ett härligt ord. En riktig kylskåpsvers. Ja, som man sätter upp. Och med rätta, var nu starka och låt inte modet falla, ty ert arbete skall få sin lön. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och avlägsnade de eländiga avgudabilderna ur Juda och Benjamins hela land och ur de städer som han hade erövrat i Efraims bergsbygd. Han upprättade på nytt Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin, liksom de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde bland dem. Ty många från Israel hade slutit sig till honom när de såg att Herren hans Gud var med honom. Ett hängivet hjärta får också fler att följa Gud. Ett hängivet hjärta för Gud kommer att dra med sig fler. Och i vers 12, de slöt det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Vers 15, hela Juda gladde sig över eden, för de hade svurit den av hela sitt hjärta. Och de sökte Herren med hela sin vilja. Och han lät sig finnas av dem och han lät dem få ro på alla sidor. Kung Asas hängivenhet. Det här är härlig beskrivning av hängivenhet för Gud. Och det finns inte heller gränser när det kommer till släkten. För vi läser i vers 16. Kung Asa avsatte också sin moder, maka, från hennes drottningvärdighet. Därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Aseran. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Han förändrade inte sin teologi när det kom nära in i familjen. Gud gav honom inte det. Nej, hans blick var på Gud. Det var hängivet Gud. Gud är god. Herren är min frälsare, min räddare, min borg, min sköld, mitt värn, mitt liv. Mitt allt. Det fanns ingen kompromiss. Det fanns ingen kompromiss. Ja, men en avgudabild gör väl ingenting. Man ska väl ändå hedra sin far och sin mor. Ja, det ska du göra. Men det finns gränser. Du fortsätter att hedra dem, men här gick det en linje. Och så kommer den där vers 17. Men offerhöjderna blev inte avlägsnade i Israel. Men Asas hjärta var dock hängivet Gud så länge han levde. Ja, Herre, gör det med oss. Kapitel 16, vers 9. Då har jag hört det. Ty Herrens ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Gud, gör det i oss. Gör det på nytt. Och vi inser, vi kan inte göra det och bocka av det. Utan för oss in på denna vägen igen, Herre. Jag tänker på församlingen i Efesos. Som gjorde så många bra grejer. Då de var uthålliga och allt. Men detta har jag emot dig, säger Herren, att du har övergett den första kärleken. Det hänger ihop med detta. Och om du inte omvänder dig så kommer jag flytta ljusstaken från dess plats. Det innebär egentligen att om du inte bevarar kärleken till mig eller söker den som ju är grunden i hängivenheten också, så kommer min närvaro som är ljusstaken, min närvaro kommer att försvinna. Och det värsta är att vi kanske inte ens märker det. Men Gud, du är nådig och du är barmhärtig och du älskar oss och du vill dra oss till dig. Du vill väcka upp den första kärleken och ett hängivet hjärta. Så slutordet blir från 1 Korinthierbrevet 15 och 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, syskon. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Halleluja. Halleluja. Det arbete du gör för Herren är aldrig förgäves. Det är aldrig förgäves. Döm det inte i ett kort perspektiv. Det är aldrig förgäves. Det arbete du gör för Herren. Aldrig. Så därför ska du alltid arbeta hängivet för Herren. Alltid hängivet för Herren. Därför det är aldrig förgäves. Så Gud välsigne dig. Gud välsigne oss i denna tid. Att göra det som vi kan göra. Vilket är den här kärnan i hängivenheten. Det är Gud själv. Det är att söka Gud. Att få gå, leva, flöda i den heliga ande. Det går att göra även under restriktioner. Det går att göra i pandemitider. Det kan växa till under pandemitider. Så vänner, låt oss göra något under ytan så att säga i denna tid som kan få uppstå i kraft när det börjar släppa restriktioner. Och man kan titta förvånat och se, oj, här har det vuxit. Vi har inte setts på länge. Men jag ser det har vuxit, det har blivit starkare. Det har flyttat in i hemmet. Det har kommit på arbetsplatser. Det har blivit ett liv ifrån kärnan, ifrån den verkliga roten. Som har det verkliga livet, så har det fötts ett rop, ett driv på insidan av ett hängivet hjärta, en hängivenhet som inte fanns tidigare, som har fått växa till. Vi står inte på paus. Vi går med Herren. Så Gud välsigne dig. Herre, nu ber jag att du ska låta ditt ord få dröja kvar i våra hjärtan. Jag ber att det ska få tala till oss. Att du helige ande ska mana oss in där vi inte börjar kompromissa. Där vi inte släpper in vad som helst, utan där vi har tvärtom, vi har ett väldigt tydligt vårt ansikte mot dig, vårt fokus mot dig, Gud. Och där vi får uppleva en välsignelse och ett liv i dig som vi tidigare inte hade. Jag tackar dig för att denna tiden kan bli en välsignelsetid. När vi får upptäcka djup i dig. Som vi inte hade. Kom Herre, i Jesu namn. Amen.